Klara Simon. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till Klarsyn, ett program som görs av syskonbandet. Idag ska vi få lyssna på ett samtal om barnlöshet. Och det kanske handlar mer om de val i livet och hur olika händelser påverkar oss i detta hänseendet.
Hej och välkomna till Klarsyn. Här sitter jag idag, Isabelle Ulfsdotter, tillsammans med
Lena Johansson
och Eva Frid.
Och det här är ju ett program i våran serie om barn och föräldraskap. Och vi ska faktiskt prata vidare lite grann på det här temat barnfrihet och att det här valet att skaffa barn eller inte skaffa barn. Och lite hur det blir i livet. För ibland kan man ju ha en tanke och sen så blir det på ett annat sätt åt det ena eller andra hållet. Eva, vill du börja där och
absolut
köra en liten inledning?
Det kan jag göra. Jag var väldigt säker på att jag inte skulle skaffa barn. Jag tyckte att småbarn var jobbiga, skrikiga saker som smittade med diverse baciller. Och min fästman tyckte ungefär likadant. Han var inte riktigt lika antibarn som jag var. Vi var nöjda och glada med vårt barnfria liv. Vi tränade, vi reste, vi kunde ju åka iväg och göra saker när det passade oss egentligen. Jag hade inga sådär förskoletider att passa eller några barns aktiviteter vi skulle anpassa oss till. Men ibland så blir det inte riktigt som vi tänkt oss. Jag blev gravid 2018. Det hade jag inte tänkt mig. Det tog ett tag innan jag fattade att jag var gravid, för att jag hade problem med en fot, så jag åt antiinflammatorisk medicin. Och vanlig biverkan på det var ju illamående, så jag tänkte att jaha, det är väl den här medicinen då som gör att jag inte riktigt mår på topp. Så slutade jag med medicinen och det kände att nej, jag mår fortfarande inte bra. Sen började jag få lite andra symptom och insåg att ja, någonting stämmer ju inte här. Så jag tar väl ett test då. Jo, jag var ju gravid.
Hur kändes det?
Väldigt konstigt och omtumlande. Jag hade inte riktigt räknat med det. Sen slutade tyvärr den graviditeten i ett tidigt missfall. Vi hade bestämt oss för att men vi vill behålla det här barnet. Så det gick ju tyvärr inte vägen då.
Mm.
Och jag var väl ganska inställd på att det kommer nog inte bli något barn. För att jag var ändå 39 fyllda. Tänkte att det här är ju en liten chans att man lyckas i min ålder. Men några månader senare så var ju det som senare blev min dotter på väg.
Mm. Men var det så under den här liksom tiden att ni hann ändra er lite där? Att jo, men vi vill nog ändå.
Ja, du hamnar ju i en situation där du måste ta ställning.
Mm.
Och fundera på vad 17 är det jag vill egentligen. Och vi pratade väldigt mycket. Vi vägde för- och nackdelar. Samtidigt som du har någon slags liten klocka som tickar, för du kan inte låta det gå hur lång tid som helst, för då har du plötsligt inget val längre.
Mm.
För då har det liksom graviditeten gått för långt. Nu hamnade vi ju aldrig där. Men det blev en barnlängtat hos oss. Efter det här missfallet så plötsligt såg jag ju barn överallt och gravida människor överallt. Eller såg gjorde jag ju inte, men jag märkte av dem på ett helt annat sätt.
Mm.
Att det var en massa elever som var gravida eller hade barn. Jag jobbar ju som lärare då, för vuxna. Och det hade jag ju aldrig reflekterat över innan. Och jag hade ju inte reflekterat över hur mycket barn det fanns i min omgivning heller riktigt. Förrän du inte har något barn och vill ha det. För då blev det någon slags avundsjuka och jag vill också ha. Så jag vet inte om det var någon biologisk klocka som började ticka igång rejält där. Så jag är väldigt, väldigt glad att det slutade som det gjorde. Och att vi fick vår dotter i augusti 2019. Vår lilla Nadja.
Mm. Lena, hur har den här resan sett ut för dig? För du har inga barn.
Nej, det har jag inte. Och inte har jag någon man heller. Ingen partner så på det sättet. till och från har det väl varit så, liksom lite sällskap så, men ingen, för att jag, när jag, om jag ville haft barn då, så tycker jag att det är viktigt att man har någon som man kär i riktigt och kan leva ett liv med. Och
Du var inte peppad på att bli ensamstående förälder?
Nej, det vill jag inte. Det var klart att om man hade träffat någon hade det hänt någonting och jag hade fått ta hand om barnet själv, det hade varit en annan sak. Så. Jag har ju gått och funderat lite grann och jag skulle hemskt gärna vilja ha. Och så kan det komma en dag att nej, det är skönt att slippa och så där. Det var fram och tillbaka.
Men har du haft någon period i livet då du har känt att nej, men jag vill verkligen ha barn och att du har upptagit dina tankar mycket så där?
Ja, mer eller mindre kan man säga. Det har det ju gjort då. Speciellt när jag var yngre då. Kanske vid 20-25 års ålder.
Mm.
Så.
Letade du aktivt liksom efter en partner och så? Eller
nej, jag gjorde inte det faktiskt. Jag är lite sådär. Jag är ju social så jag gillar att vara med folk och ha med folk. Men jag skulle inte, jag känner att jag inte vill dela livet med någon på något sätt. Så är det liksom.
Mm. För mig var det så att när jag var i ja, men sådär 20 och även lite tidigare så här 18-20 kanske, då tänkte jag att jag ville ha barn för att jag ville ha en stor familj och för att man, ja, alltså jag kommer från en liten norrländsk stad där folk tar studenten och gifter sig och får barn. Det är liksom ungefär så det funkar. Så jag var inställd på det, att jo, men man ska gifta sig och skaffa barn för att det ska vara så.
Ja, de förväntningarna hade jag väl inte uttalat hemifrån, men nej. De allra flesta i min omgivning skaffade ändå barn.
Mm.
Och ja, men mina föräldrar antydde väl någon gång att det vore ju trevligt med barnbarn och sådär. Jag hade ju aldrig någon press på mig att jag skulle skaffa barn eller så.
Mm. Vad skönt.
Men det kändes ändå så att det fanns något där outtalat. Mm. Att ja, men, det är lite konstigt ändå när du börjar närma dig 30-35. Och har en fast partner så att säga. Då kom det ju många så här, jaha, nu ska ni flytta in en större lägenhet. Ja, men då kanske.
Mm.
Det är något barn på väg snart. Eller nu har ni varit ihop så länge. Har ni inte funderat på att...
Ja, jo, men precis. Och det där känner jag igen, för normen är så stark. Och jag tänkte ju då, där i mina tidiga 20, att så här, jo, men det är klart jag ska ha barn, för det ska man ha. Men sen, ju längre tiden gick och ju mer det liksom började bli någon form av dags och sådär, liksom började närma mig med 30, så kände jag att så här, ja, men jag tänkte hela tiden, nej men sen, nej men någon gång i framtiden. Och sen, så till slut så insåg jag att fast jag vill ju faktiskt inte. Och där hade jag turen att min partner, min långvariga relation, han kände precis likadant. Så det är väldigt skönt. Jag tänker att det är nog jobbigt om man hamnar i det läget att den ena verkligen vill och den andra verkligen inte vill.
Det är ju ingenting du kan kompromissa om. Du kan ju inte skaffa ett halvt barn.
Nej, men precis. Och jag har haft rätt mycket press från min familj. Inte, pappa har aldrig pratat om det där. Men mamma, när hon var med oss, så det var rätt mycket där. Att ja, men ska du aldrig låta mig bli mormor? Liksom.
Ja. Mina föräldrar var väl lite fundersamma så. Nu har aldrig min nuvarande partner träffat min mamma för att hon hann dö innan jag blev tillsammans med den personen jag är förlovad med idag då, Mattias. Men hon antydde ju tidigare så att ja, men, om du skaffar ett barn så är det ju fantastiskt trevligt, men se till att du har lite hjälp runt omkring det, för det kommer ju bli tufft när du inte ser.
Mm.
Och det har hon väl bitvis rätt i, eller hade hon väl bitvis rätt i, för det är ju en extra utmaning när både jag och Mattias då inte ser. Han ser ingenting alls och jag ser väldigt lite. Men det är ju praktiska problem som går att lösa. Så jag skulle ju säga att ett funktionshinder är inget hinder, det är en större utmaning. Men det går att få till alla praktiska bitar. Vi har lite hjälp från hemtjänsten och vi har färdtjänst och så. Och sen ställer ju Mattias föräldrar upp och är barnvakter ibland och sådär.
Mm.
Så det mesta går att lösa, vilket känns väldigt skönt. Och en sak som faktiskt fick mig att våga ta steget var också att jag visste att varken min eller min fästmans synsättningar var ärftliga. Nu har jag absolut inga problem att se dåligt. Jag vet att det funkar och det går att leva ett väldigt bra liv med det. Men jag skulle ändå inte vilja skicka med en synsättning i flera generationer till någon annan. Jag tror att barnet skulle kunna få ett bra liv ändå, naturligtvis. För det finns samhällsresurser. Men jag är ändå glad att det liksom inte blev familjen totalblind som ute går.
Mm.
Utan att det blir... Mamma och pappa ser inte så bra, men vår dotter ser.
Mm. I den döva världen så finns det ett ord för det. Man säger koda barn. När man är hörande barn till döva föräldrar. Vi har ju inget sånt begrepp i liksom syn- eller blindkretsar sådär. Men det är också ett ämne som skulle vara spännande att dyka lite mer i. Hur det är att själv vara seende och vuxit upp med föräldrar som inte ser.
Vi får väl se om vi hittar någon sådan lyssnare som kan medverka.
Ja, det vore roligt. Mm-hmm. Lena, jag tänker på, du är lite äldre än oss andra. Mm. Och en grej som min mamma ofta sa, det var liksom så här, ja men skaffar du inte barn så kommer du ångra dig. Hur känner du med det här ångreriet?
Nej, det gör jag inte. Faktiskt känner jag inte. Mm. Jag har ju syskonbarn och sånt där som jag har busat med. Så där, jag har fått min del av liksom ändå.
Mm.
Och andras barn leker också. De kommer och pratar och frågar.
Ja.
Men just bebis, den där grejen att föda och ha det där barnet... Jag kan förstå att det är jättemysigt liksom just föda fram och så känna det där bandet mellan mor och barn. Så.
Det är ju ett speciellt band naturligtvis mellan barn och föräldrar.
Mm.
Sen har jag fött via kejsarsnitt så att just det här framfödandet har jag inte varit med om.
Nej.
Men det var ju en fantastisk känsla att få hålla sin dotter i famnen för första gången naturligtvis. Så var det ju helt underbart.
Ja, men det förstår jag väldigt häftigt. För jag fråga, valde du kejsarsnitt eller blev det så av medicinska skäl?
Det blev så av medicinska skäl.
Ja, just.
Du får inte välja idag utan då måste du...
Nej, okej, det är så det.
...ha några medicinska skäl. Antingen psykologiska eller rent, alltså fysiologiska skäl.
Ja, men just det.
Och i mitt fall så ville de inte riskera det ögat jag ser på för jag har haft en näthinneavlossning.
Ja.
Så då tyckte de inte att jag skulle krysta och det är jag väl tacksam för.
Ja, just det. Det kan påverka.
Mm.
Sen blev det lite dramatiskt i alla fall för att hon fick födas med akut kejsarsnitt. För det var på väg ut för tidigt.
Aj då.
Men det gick bra. Vi var ju lite oroliga för att hon skulle få samma synsättning som jag fick då. För jag är ju född för tidigt och de gav mig... för hög dos med syrgas in i min kuvös.
Samma här.
Jaha. Ja, det är ju två.
Ja.
Intressant. Det där är också spännande för att jag tror det är ganska vanligt med sådana kuvösskador. Men att det, alltså bland barn som föds för tidigt idag så är det nästan borta liksom.
Det var det de sa, att du behöver inte vara orolig för det här.
Nej.
För att dels så är min dotter född i vecka 35 har hon väl gått in i precis. Jag har 35 plus 0. Så 5 veckor för tidigt.
Mm.
Och dels så kan de dosera syrgasnivån och mäta den på ett helt annat sätt än vad de kunde 1979 när jag föddes.
Mm.
Så sannolikheten att du får just den synskadan är betydligt lägre. Den finns kvar, men då är det ännu mer för tidigt födda barn än vecka 35.
Ja, just det.
Mm. Om du är född vecka 27-28 kanske, något sånt där.
Mm.
Du lyssnar på
Klarsyn med syskonbandet.
Vad skulle du säga är den största förändringen att vara förälder jämfört med ett barnfritt liv?
Jag har ju ansvar för en person till, alltid.
Mm.
Varje dag, alla dagar om året, dygnet runt när hon inte är på förskolan eller hos någon barnvakt eller så.
Mm.
Men då är ju fortfarande en del av ansvaret mitt för att jag kan inte släppa allting.
Nej, precis.
Ringer de och säger nu är din dotter ledsen eller nu är din dotter sjuk så måste jag ju gå och hämta henne såklart. Mm. Så jag måste ju tänka på henne i första hand hela tiden. Alltså, vad jag än ska göra, om jag ska planera, vad ska vi äta idag? så måste jag ju fundera, men okej, vilken mat äter Nadja? Vi ska ut och resa, men vilken restid passar bäst med hennes mat- och sovtider?
Mm.
Samma sak, jag kan ju inte bara säga, okej, jag hänger på kompisarna här och sticker ut på en restaurang eller en bio eller haka på någon träning, utan jag måste ju ha antingen att jag tar med min dotter med mig naturligtvis, det är det trevligaste, eller att hon är hemma med sin pappa, eller att vi har barnvakt.
Mm.
Så det blir mycket mer planering naturligtvis.
Mm.
Sen är jag mer beroende av samhällsinsatser idag än vad jag varit tidigare. För att vi kan inte riktigt dra barnvagnen själva. Vi har en bärsele som vi kan ha vår dotter i. Som hon har vuxit ur, så nu sitter hon i barnkärra. Och då får någon hjälpa oss att köra barnkärran. Eller om en av oss går före och den andra och käppar väldigt ljudligt och slår med sin vita käpp. Eller pratar hela tiden, så kan den andra liksom rulla efter barnkärran då.
Mm.
Men annars behöver vi gärna ha med någon som ser om vi ska ut på promenad. Vi kan ju ha gå till den närmsta lekplatsen själva. För vi har en liten pingla på min dotter, som ett katthalsband egentligen är det. Så det pinglar om det. Och så får vi prata med henne hela tiden och försöka liksom hitta lekar där vi är nära henne. Gugglar är ju superbra till exempel.
Mm.
Försöka liksom få henne att vilja vara med oss när vi är ute på lekplatsen. Så går det på den närmsta lekplatsen. Men ska vi iväg på något annat, ja, men då behöver vi ha någon med oss.
Mm.
Så vi får hjälp från hemtjänsten idag. Med ledsagning. Vi har också viss hjälp från barn- och familjeenheten. Där vi har en kontaktperson till vår dotter.
Mm.
Som vi träffar ungefär en gång varannan vecka. Så gör vi en liten aktivitet tillsammans med den här personen. Så vi har varit på en liten djurpark. Vi har varit i simhallen. Vi har varit på picknick till exempel.
Det låter ju som en jättebra lösning. Eller bra arrangemang liksom.
Det är superbra. Det funkar så mycket bättre än hemtjänsten. För hemtjänsten går ju på timme. Och du har en viss utmätt tid.
Mm.
Sen ska de vidare till nästa person. Men den här kontaktpersonen, om det är lite struligt med min dotter, någonting tar lite extra lång tid, så gör det inte så mycket. Så det är vi väldigt glada att kommunen har ställt upp med den här kontaktpersonen. Då, för det har betytt jättemycket för oss. Sen blir det ju mer färdtjänståkande än vad det har blivit innan.
Mm.
Då är det ett helt litet batteri när vi ska iväg. För att vi kan antingen ta med vår egen bilbarnstol, och då behöver den ju monteras i bilen. Samtidigt som en håller ordning på vår dotter, så får den andra montera. Om det är taxichauffören eller om det är förälder. En andra förälder, om vi åker iväg båda två då. Eller så får du beställa en färdtjänstbil med en bilbarnstol. Men då kostar det extra pengar.
Aha.
Då får du liksom hyra barnstolen.
Just det.
Så det är ju lite surt. Så det blir ju mycket mer planering med ett barn. Sen tror jag väl att det kommer att lugna ner sig lite planeringsmässigt efterhand. Då kanske du har fotbollsträning eller ridlektion eller flöjtspelande eller vad det nu är min dotter vill göra. Så kanske du kan smita iväg delvis på en egen aktivitet. Så här, nu har de flöjtlektion, nu kan jag springa lite runda med leksaken kanske, eller vad det nu är jag gör. Eller så går hon hem till en kompis några timmar så man kan få lite egen tid sådär.
Mm.
För just nu så är det en stor bristvara med egen tid faktiskt.
Mm. Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Jag vet att när jag var där i mina tidiga 20 och tänkte att jag nog ville ha barnen då. Då minns jag att det var så mycket att jag tänkte just på det här att jag har en synnedsättning. Att jag liksom ville på något sätt bevisa. Att jo, men alla andra skaffar barn, det ska jag också göra. Det, liksom, jag vill inte bli sedd som att jag hade valt bort det för att jag inte ser. För att mitt val har inget med det att göra liksom. Men sen insåg jag väl liksom när tiden gick att jag kan ju inte liksom, jag kan inte ha barn för att jag vill bevisa för någon annan att jag kan. Det blir jättekonstigt.
Nej, men det där kände jag också igen, att från den tiden jag var barnfri så sa alla att jaha, det är på grund av att du inte ser. Mm. Då förstår vi att det blir besvärligt om du skaffar barn.
Mm.
Och det var det ju inte. Det hade ingenting med saker att göra.
Nej,
jag hade aldrig ens liksom reflekterat över att det skulle vara ett skäl att avstå. Min fästman var ju mer fundersam på att ja, men okej, vi ser inte någon av oss. Det här kan bli praktiskt besvärligt.
Mm.
Men jag tänkte mer att ja, men det här går att lösa.
Mm.
Vi har ju löst allting annars i våra liv.
Mm.
Trots synnedsättningar, så varför skulle inte det här gå? Och det har gått. Det vi inte riktigt fixade är att mäta upp D-droppar och att klippa naglarna på vår dotter. Annars har vi löst allting.
Mm.
Och D-dropparna då mäter ju någon annan upp på en sked och så ger vi henne.
Ja, just det. Mm.
Och sen klippa naglarna även då. Klipper hennes farmor, alltså mitt sambos mamma.
Mm. Perfekt.
För jag vill inte råka klippa i fingret och få något dåligt minne där.
Nej, precis.
När hon blir lite äldre så kommer jag väl att klippa själv eller fila så naturligtvis. Men inte just nu.
Men vad skönt att liksom ha familj omkring sig som kan ställa upp.
Det är ju fantastiskt.
Mm.
Och jag är väldigt glad att vi är två som delar på föräldraskapet också.
Mm.
Det hade gått som ensam förälder naturligtvis. Det funkar, vi vet exempel på föräldrar med synnedsättning som är ensamstående.
Mm.
Och det går, men det blir så mycket tuffare.
Mm.
Och det är väldigt skönt att kunna liksom, ja, men, turas om och byta blöja, turas om och natta, turas om och trösta, turas om och leka.
Mm.
Så får du en liten stund för dig själv kanske.
Ja. Ja, just det här med föräldrar och familj, det har nog däremot varit en del i mitt beslut och min partners beslut att inte skaffa barn. Att båda har liksom äldre föräldrar eller ganska gamla föräldrar. Dels, och sen bor bådas föräldrar på andra orter också. Så att om vi skulle få barn så skulle vi inte ha någon, alltså det skulle vara kompisar och sådär, men ingen så här självklar farmor och farfar som kan ställa upp så. Och det tror jag faktiskt har påverkat lite grann. För jag tänker att det, om man inte har det nätverket omkring sig, så blir det nog betydligt mycket tuffare när man dessutom har en funktionsnedsättning.
Ja, hade jag varit ensamstående förälder så hade det varit svårare. För min pappa är gravt funktionshindrad på äldre dagar.
Mm.
Så han hade inte kunnat vara barnvakt. Han kan inte det rent fysiskt. Så. Sen är han en fantastisk morfar till Nadja.
Mm.
Och ja, men, pratar mycket med henne. Är med henne när hon leker. Han sitter i sin rullstol och tittar på. Liksom, interagerar med henne och sådär.
Mm.
Men han skulle ju praktiskt inte kunna byta en blöja. Eller mata eller så. Det går inte.
Nej, precis.
Så det hade varit tuffare.
Mm.
Sen har jag har en bror. Jag har pappas fru. Så det hade ju funnits personer runt mig ändå. Men det hade väl varit tuffare, ja.
Mm.
Man har ju katt och hund, men det var ett annat ämne som vi hade en annan gång upp i. Just som mina barn.
Mm. Jo, men så är det ju. Vi pratade om det här i det andra samtalet vi hade om barnfrihet. Att jag tänker att jag och min partner och våran hund är ju en familj. Att just det här att familjer kan se ut på så många olika sätt. Mm.
Det är ju det som är så befriande. Jag tycker inte att jag har märkt särskilt mycket fördomar mot mig och min sambo som föräldrar.
Vad skönt.
Inte från liksom omgivningen så, utan det är mer så här, ja, ni föräldrar, vad kul.
Mm.
Den vanligaste frågan jag fått är liksom, ser dottern också dåligt?
Just det.
Och då får man säga, nej, det gör hon inte. Ingen av våra synsättningar är ärftliga. Och då blir det oftast, åh, men vad skönt.
Mm.
Och då känner man att, ja, det är absolut jätteskönt. Men om hon hade sett dåligt, hade folk sagt att det var tråkigt och hemskt.
Mm, just det.
Och då hade man känt att det hade ju inte varit hemskt.
Nej.
Det hade ju varit hennes liv, hennes vardag.
Exakt, ja. Precis. Ja. Och då hade hon haft två riktigt vana föräldrar som kunde lära ut hur det funkar.
Då hade vi varit experter på att se till att hon fått den hjälpen hon behövde.
Exakt.
Ja, just det.
Mm.
Så jag tror att har du ett barn med samma funktionshinder som dig själv, så har du nog väldigt bra förutsättningar för att det barnet ska få bra stöttning och hjälp. Och även någon att identifiera sig med.
Mm.
Att jag, mamma eller pappa ser dåligt. Och då är det inte så farligt att jag gör det heller.
Mm, precis.
Så jag tror att om jag hade haft en ärftlig synnedsättning, nu när jag vet hur att det faktiskt funkar rent praktiskt att skaffa barn.
Mm.
har upplevt det själv. Jag har ju träffat föräldrar med synnedsättning innan. Så. Men nu när jag själv har upplevt det så jag hade skaffat ändå idag. För jag har det liksom föräldrar självförtroendet att jag vet att jag hade klarat det.
Mm. Och jag tänker sammanfattningsvis kanske man kan säga att vi gör våra val och sen hittar livet på saker. Mm. Och att hur den blir så låter det i alla fall på er två och även på mig som att det blir ganska bra. Man får hänga med i det som händer liksom. Göra det bästa av det.
Man får ju barn kring sig ändå på lekplatser och i syskonskaran.
Jag ångrar inte en endaste dag att jag skaffade min dotter. Jag älskar henne väldigt mycket varje dag.
Mm.
Och jag är så tacksam och glad att hon föddes så att jag kunde få henne lite senare i livet att det faktiskt funkade.
Mm.
Så jag är väldigt glad. Jag saknar lite småbarn runt mig bara. För de flesta runt mig har fått barn tidigare.
Ah, okej.
Okay. Men vi har träffat några enstaka föräldrar som har småbarn i vår ålder. Två kvinnor som har fått barn på egen hand faktiskt.
Mm.
Så det är kul att hitta lite personer ändå. Sen kanske det inte spelar så stor roll att barnen är sådär 5-6 år äldre i och för sig då. Nu, jag tänker mer kompismässigt i framtiden så kanske man vill hitta någon som är lite mer jämnårig.
Ja, precis.
Men det ger ju sig. När Nadja får något eget intresse så kommer hon träffa kompisar där. Hon träffar kompisar på förskolan. Det kommer att ordna sig. Jag är inte orolig för det.
Nej.
Alls.
Jag drömde en gång att jag hade en dotter. Och hon var 11 år i drömmen. Det var helt otroligt lustigt. Man kan få till Linda hette hon också. Allting. Det var så verkligt när jag vaknade. Liksom. Och då var det liksom känslan. Min dotter. Och så frågade hon, mamma får jag. Jag kommer inte ihåg om frågan för någonting. Men får jag göra det eller köpa det? Ja det får du hade jag sagt. Och liksom. Så när jag vaknade så tänkte jag, nej men hur skulle det vara om den där drömmen vore sann? Liksom.
Mm.
Hur tror du att det skulle vara?
Jo, jättekul, för det kändes jättebra då, i drömmen.
Mm. Vi kanske stannar där.
Oh.
Ja. Och ja, tack så mycket för att ni var med.
Tack för att vi fick vara med. Ja.
Nog är allt barn en välsignelse. Och detta var allt för Klarsyn denna gången. Klarsyn görs utav Syskonbandet. Teknik skötte jag, Carl G. Olofsson, och nästa vecka är vi åter tillbaka igen. Och var välsignade och ta hand om er. Så hörs vi igen.